God morgon, välkomna till Flammans TV-studio och god morgon vänstern. Jag heter Tor Gaslander. Den här sändningen görs i samarbete med Folkrörelsen Skiftet som har en aktionsdag för ett Europa för alla den 19 maj. Och jag tycker att ni ska gå in på ett europaföralla.se och kolla på den, för att makten och pengarna koncentreras i samhället och det är orättvist och det vill Skiftet göra något åt. Tack Skiftet. Idag har jag med mig Benjamin Ivansson från, du jobbar på ABF, men vi ska säga att du är socialdemokratisk debattör, har vi valt.
Yeah.
Du drev tidigare Mediebruset.
Det stämmer.
Som nu är nedlagt.
Ja.
Till allas förtret.
Ja.
Och så har vi Jens Holm från Vänsterpartiet.
Hej, hej.
Som är här för första gången.
Ja, precis.
Du sitter i riksdagen och är du klimatpolitisk talesperson?
Ja, kan man säga. Och jag är ordförande i riksdagens trafikutskott.
Mm. Hörrni, vi ska prata om de två stora beskeden vi har fått idag från vår regering, eller den här veckan. Och det är ju två saker. Det är ju vårändringsbudgeten. Och så är det ju det här med OS då. Och jag tänker att vi kanske börjar med budgeten, eftersom det kanske blir tajt med tid och då är det dumt om vi har pratat om OS hela morgonen. Om vi börjar kanske där, ja. Per Bolund som ju vill bli nytt språkrör för Miljöpartiet, han förklarade stolt att klimatslakten var inställd nu när de fick ändra på MKD i budgeten. Är den det? Är det lugnt nu? Kan vi lyfta tillbaka?
Det är absolut inte så att klimatet är räddat på något vis. Men visst är det så att de drakoniska nedskärningar som MKD med SDs stöd gjorde i sin budget, där man halverar anslagen till klimatinvesteringar till exempel, tar nästan bort hälften av Naturvårdsverkets klimatpengar och tar bort jättemycket pengar för biologisk mångfald. Det är ju borta, utan de pengarna är i princip återförda. Flygskatten återförd, pengar för solcellsinstallationer är tillbaka. Men man ska ju komma ihåg att det här är fortfarande, det är droppar i havet utifrån det som behövs.
Mm.
Så det är det sämsta från den tidigare budgeten, det är liksom borttaget, men det är ändå långt ifrån vad som behövs.
Ja, jag håller med. Jag skulle säga att vårändringsbudgeten är väl mer av en räddningsaktion än en seriös proposition från den sittande regeringen.
Mm.
Det var ju faktiskt M och KD som spikade den här budgeten. Det var ju inte...
Ja, det ska man ju säga också, att man får ju inte ändra hur som helst i en budget efter att den är lagd. Så låter det ibland, som att det liksom är en helt ny nu.
Ja, men precis. Jag tänker de här så kallade nedskärningarna i äldrevården. De är väldigt små om man jämför med vad de faktiskt har skärt ner i skatt. De har ju sänkt skatten med 20 miljarder.
Mm.
Och sen så står de i Aftonbladet Debatt och pekar på och säger varför har ni tagit bort 300 miljoner. Men det blir väldigt bizarrt, tycker jag.
Mm. Men Magdalena Andersson har ju till exempel pratat mycket om det här med att reformutrymmet är så himla litet nu. På grund av den här budgeten, men också på grund av liksom hur statsfinanserna ser ut. Kan man inte låna pengar då?
Jo, och där tar jag upp något centralt, och det är ju något som jag har saknat sedan 1977 eller något sånt. Det är faktiskt att vi har en investeringsbudget.
Mm.
Det är precis det som behövs. En investeringsbudget där staten lånar upp pengar för samhällsnyttiga investeringar. Det kommer vara helt omöjligt att ställa om Sverige, att få 100% förnybar energi, jättebra kollektivtrafik så att vi inte behöver ta bilen, bygga ut cykelbanor, isolera våra hus, bygga om miljonprogrammet så att det både blir klimatsmart och schyssta lägenheter att bo i. Alltså, vi pratar om hundratals miljarder i närtid som behövs. Och då finns det bara ett sätt. Då lånar du till att göra de investeringarna.
Mm.
Och det kan man göra, men sannolikt måste den finanspolitiska dogmen som vi har idag utmanas.
Mm.
Ramverket måste
brytas.
Ja. Mm. Ja. Håller du med om det?
Vad sa du?
Håller du med om detta? Det är lån
helt
som krävs.
Det, det finanspolitiska ramverket sattes ju in när vi var i en krissituation. Mm. Men den situationen är inte kvar idag. Det går ju jättebra för Sverige. Vi har alla möjligheter i världen att låna pengar. Det är inget konstigt. Det gör alla andra länder i Europa förutom vi som mår bäst av alla. Mm. Det är jättekonstigt. Och då, Jens har helt rätt i att vi kommer aldrig att klara av de samhällsutmaningar vi har om vi inte kan bryta oss ur den här dogmen. Mm.
Mm. Magdalena Andersson, hon skryter ju med att vi har Europas näst lägsta statsskuld. Bara Luxemburg lär ha en lägre statsskuld. Mm. Om man räknar på till exempel vad det skulle kosta att bygga höghastighetståg i Sverige, det skulle kosta 230 miljarder kronor. Mm. Har man räknat ut, skulle vi låna för den utbyggnaden så skulle vår statsskuld öka med 2 procentenheter ungefär. Vi skulle gå från, vad är det, 37% till 39%. Alltså det märks knappt. Och idag att låna kostar nästan ingenting för att räntorna är rekordlåga. Så att det finns ju också en sån aspekt på det. Att det är helt rätt läge för att göra investeringar. Och snart har vi en lågkonjunktur eller att ekonomin i alla fall går ner. Och då är det också rätt läge på det sättet att faktiskt dra igång en del stora projekt.
Mm, för att hålla igång ekonomin under liksom nedgången då. Mm. Mm. Men när jag pratar med folk om det här så upplever jag ofta att så här, liksom vi som är kanske, nu vet jag inte vad jag ska säga, tala för dig Benjamin, men vi som är liksom kanske lite på vänstersidan om Magdalena Andersson. Vi är
ganska mycket skulle jag vilja säga, men ja.
Man får placera sig vart man vill, men någonstans till vänster om skulle jag nog gissa på att vi är alla tre. Mm. Då känns det alltid som att det finns en enighet i det här. Liksom så här. Klart, fan, vi ska låna pengar. Det är jättebra. Per Björklund skrev det i en ledartext i Veckans Flamman också. Liksom, så här, att det är bara dumt att hålla på och snåla. Men om vi försöker förstå den andra sidan då, liksom, vad är det som gör att man...
I Sverige så hade vi en investeringsbudget, jag sa fram till 77, men jag tror det var lite längre fram till början av 80-talet. Alltså, vi gjorde precis som man gör i vilken kommun eller vilket företag som helst. Alltså man skiljer mellan drift och investeringar. Mm. Sen där i början av 80-talet någon gång så har vi inte det längre. Och det innebär att när du gör stora investeringar så konkurrerar det med anslag till vård, skola, omsorg, alltså de löpande utgifterna. Vilket innebär att vi gör inte särskilt stora investeringar. Och det kan man mäta och se på investeringskvot och annat. Att så är det idag, att vi gör inte stora investeringar. Och det är ju som du var inne på, att vi hade en finanskris i början av 90-talet. Och det där verkar sitta i väggarna på Finansdepartementet. Att man är livrädd för att skuldsätta sig. Mm. Men det är liksom inte att skuldsätta sig att ta lån för att göra en samhällsnyttig investering. Det är ju bara en vettig, framsynt politik. Mm. Så det går lite troll där, det kan jag hålla med om. Jag vet inte riktigt var skon klämmer, men jag tror det här med höghastighetstågen är kanske det som kommer på riktigt utmana den här finanspolitiska dogmen som vi har. För att alla förstår att vill vi bygga ut höghastighetsbanor i närtid, då måste man låna.
Mm, man kan inte höja, vad var det nu, kemikalieskatten och få in 20 miljoner.
Nej,
det
blir inga tåg alls, det räcker inte.
Nej, men jag tror att Jens har rätt. Det går troll på Finansdepartementet. Man är väl liksom, det finns en restriktion i att man minns hur det var på 90-talet och man vill inte tillbaka dit hellre än att liksom investera i saker som behövs, så vill man inte sätta sig i skuld. Men jag ser det som att om man har ett hus som läcker och så säger man vi måste amortera, men vi måste reparera huset innan vi amorterar på huset. Vi kan ju liksom inte bo i, vi måste få investera i vårt samhälle. Mm. Mm. Det kan aldrig vara ett mål att ha bra liksom överskott. Vad spelar det för roll när vi har dött?
Ladorna är fulla men gården förfaller, som Per skrev i Flamman igår.
Ja, välfunnet.
Men jag tänker så här också då. Nu vet jag att du är engagerad i Reformisterna också, som försöker driva på liksom Socialdemokraterna åt vänster, kan man väl säga. Mm. Och du är ju då vänsterpartist. Vad händer med liksom, och Socialdemokraterna nu får sitta med såna här budgetar liksom i, som de ju måste samarbeta med C och L för att få igenom i 4 år, som jag ändå upplever att även många liksom, vanliga sossar blir besvikna på. Mm. Blir inte det väldigt kostsamt för dem? Liksom?
Jo, det kan, kommer det nog kanske att bli. Men jag upplever nog att det finns ändå ett stöd. Det finns en förståelse för att det har blivit så här.
Mm.
Det är min känsla att ja, det här är dåligt, men vad annars? Mm. Lite den känslan har jag nog uppfattat.
Och de tar ändå ansvar på något sätt, kan man tänka.
Ja, precis. Mm.
Nej, men jag
det
kan
kanske är en fråga jag borde ställa till Magdalena Andersson egentligen.
Bjud in henne hit, det vore väldigt intressant. Och jag kan förstå logiken i det, men det som provocerar mig det är att man har sålt sig alldeles för billigt.
Mm.
Alltså titta på det här 73-punktsprogrammet och även budgeten som har lagts fram. Och även när man hör ministrarna tala, det är hela tiden 73-punktsprogrammet och det är liberal politik. Med en del liksom, grön polityr som inte alls är dålig, men som jag sa, det är helt otillräckligt. Men man behövde inte ge med sig på alla dessa punkter. Det är alldeles för mycket liberalt skräp helt enkelt.
Mm.
Som också faktiskt går på tvärs med våra klimatambitioner, därför att det går inte att ställa om ett samhälle med gigantiska orättvisor och där klyftorna ökar. Det kommer inte att fungera.
Mm.
Ja, jag tänker, vi vet ju inte, jag satt inte i det där rummet när de förhandlade, men ja, vi vet ju inte vad Centern och Liberalerna ställde för krav. Jag har ju, om man tittar på den här SVT-dokumentären så har jag förstått att det blev ett glapp mellan december och januari där de hade låst sig, där Annie Lööf hade sagt att nej, det blir inget.
Mm.
Så att, ja men absolut, det kan väl vara så. Jag, som sagt, var man med så vet man ju vad de ställer för krav, men om man inte var med så vet vi inte vad de sa liksom. Det kanske är att de har backat också.
Så kan det ju vara, men när man tittar på pappret så tycker jag nog liksom att det ser ut som att det är ganska
det är
många
mer liberalt än
punkter det står C och L på liksom.
Ja. Men å andra sidan så fick ju Socialdemokraterna regeringsmakten också.
Mm.
Och det gör ju mycket med att tillsätta utredningar och direktiv och tillsätta myndighetschefer. Och
jo visst, sånt som kanske inte det syns på samma sätt direkt.
Men det ger ju ändå verkningar.
Mm.
Hörrni, när vi ändå pratar om vad regeringen gör för stora grejer så tänkte jag att vi skulle hinna med detta med OS också. För det sa de ju också då i veckan att jo, men vi tar den här säkerhetsansvaret. Det blir ett OS i Sverige 2026 och det blir det då i Stockholm och Åre och Falun va?
Mm.
Och någon ort i Estland.
Lettland.
Mm. Varför det blir så har jag inte riktigt förstått.
Men det är Bob och Rådel som ska köras där.
Aha, och det går inte att göra i Sverige?
Ja, det är klart du kan bygga Bob och Rådel-banor, men det är ingen som kommer åka på dem efteråt för att vi har inget större sånt intresse i Sverige. Mm. Och då väljer man att lägga det där istället och det tycker jag är väldigt bra. Och hela tanken med det här helt och hållet nya OS-upplägget är att man ska inte bygga nya stora arenor. Det här ska vara ett OS där man inte gör de här gigantiska skrytbyggena. Och det tycker jag är en väldigt sympatisk idé.
Mm.
Och jag tänker också att man får lite ställa sig, jag är då för, att hoppas att vi får OS 2026. För liksom motfrågan man ändå måste ställa sig är att ja, men vill vi att det ska arrangeras olympiska spel överhuvudtaget i världen? Mm. Och om svaret är ja, vilket jag tror att det är för de flesta, ja men då kanske vi faktiskt ska ta vårt ansvar. För att annars så blir det blir liksom Ryssland och Kina och det blir praktiken diktaturer som har obegränsat med pengar som står och gör det där istället. Och det tycker jag är sämre.
Ja, det är ett bra argument. Jag vet inte riktigt. Jo, jag tror att jag är emot. Men jag tänker så här att OS...
Det är mot OS
ja,
generellt?
Mot all sport. Nej, men OS i Sydkorea kostar över 100 miljarder.
Ja.
Nu ska det här kosta 13 miljarder.
Mm. Tror det skulle inte göra det till det Absolut. Typ absolut billigaste OS någonsin med liksom 10-faktor. Typ.
Ja, men det är en fantastisk vision. Men det handlar ju om att man inte bygger nya skrytbyggen.
Men tror ni verkligen att det kommer att... Tror ni att man kommer nöja sig? Liksom, att man bara... Det blir gubbingen IP liksom. Och inte
de ska ju spela curling här nere på...
Det är alltså jättenära den här lokalen.
Mm. Men det är det som är det fina. Att, dels så man får förlägga det på flera olika orter. Så jag menar, Stockholm är ju egentligen bara en ingång eller liksom varumärke på något vis. Men man förlägger det på flera olika orter just därför att man vill utnyttja de olika anläggningar som finns. Mm. Och sen är hela tanken att det är ett helt nytt koncept, och det är också det som IOK har sagt till ansökarländerna, att vi vill att ni gör billiga OS, att ni gör... Att det inte ska vara de här liksom skrytprojekten och sen efter spelen så ekar liksom de här lokalerna tom och så.
Mm.
Så jag tycker att det är klart att det är en enorm liksom utmaning. Men
du tror inte ändå så här att... Eller tror du att man kommer klara av att låta bli och skryta lite grann? Liksom?
Jag får gärna skryta lite grann. Jag tycker det vore häftigt så här, se de här vyerna från Hammarbybacken och sånt där. Det kan ju vara fint. Men jag tror absolut att man kan göra det här nedskalade OS-et. Det tror jag. Och är det några som kan lyckas med det, så tror jag faktiskt att det kan vara vi i Sverige.
Men kommer man inte komma ihåg det så då, som att... OS i Stockholm 2026, det var det där OS som var så himla, som var liksom lite sorgligt och
fast jag, snålt. Ja, jag tänker att det är som...
Rulltrapporna gick inte i lokaltrafiken.
Jo, men
atleterna fick åka pendeltåg.
De får gärna åka kollektivt, och ofta så går det fortare att ta sig fram i Stockholm kollektivt än att sitta och åka någon hyrbil eller någonting. Och jag tycker att det får gärna minnas som OS-et som inte hade liksom dessa liksom mastodontambitioner, men det fungerade, det var fantastiska liksom tävlingar, bra genomfört, ett reko-OS helt enkelt.
Får jag komma med en annan invändning mot OS?
Varsågod.
Jag vet inte varför du blev den som måste försvara OS nu. Men hur ska vi få hit allihop då? Jag antar att du inte tycker att de ska flyga.
Nej, det tycker jag. Och det där är en komplikation. Men även om jag sysslar med klimatfrågor jättelänge, och jag tycker liksom att det är den viktigaste frågan. Men jag
kanske kan kombinera det med så Tour de France och alla att
egna cyklar. Ja, nej, men inom... stora delar av Europa så går det att resa med tåg. Men självklart är det så att människor kommer att flyga hit från de flesta delar av världen. Men ja, det är liksom ett pris man får ta. Därför att jag tycker att OS-tanken är en fantastisk fin tanke. De första OS som arrangerades, då krigade man inte mellan varandra när man hade OS. Och det är den där fredstanken och samarbetet i världen som ändå ligger bakom OS minst lika mycket som det idrottsliga, och det tycker jag är viktigt att slå fast om. Och då kommer det bli en del utsläpp, så är det förstås när människor reser hit, men även det kan man faktiskt se till, och man kan se till att man reser från Stockholm till Falun och Stockholm till Åre med tåg. Och äntligen så kan vi få visa upp att det går att resa bra med tåg, och de kan komma i tid.
Och vi har just investerat kanske i en höghastighetsbana.
Ja, då kan vi hoppas att... Ja, precis.
Men jag har en till invändning. Mm. Hur ska vi se till att vanliga människor får komma och se på sporterna?
Mm.
Det kommer ju bli jättedyrt med inträdet, eftersom det ska finansieras med inträde.
Mm. Jag tycker att det är lite intressant att man redan vet innan...
Jag vet
innan
inte hur det är med gubbängens bandyhall, men jag tänker att den inte är så superstor.
Nej, och jag tror alltså OS, det är så väldigt många olika grenar, och alla de där grenarna, det är inte så där jättehård konkurrens om biljetterna, för att det är så många olika grenar, så jag är inte så himla säker på att det kommer att bli så otroligt dyrt. Och sen tycker jag också att en del saker kan man ju se här på plats, men sen är det ju väldigt viktigt där med tv-rättigheter och sånt, att det här går i public service, så man kan följa allt, så att det inte är på någon skum betalkanal.
Och vi kanske kan ha sån live-panel här i Flamman TV.
Ja.
Man kan se curlingspelarna gå förbi utifrån. Hörrni, jag vet att du måste slänga dig på en cykel, ja. Jens, för att ta dig till debatt i riksdagen.
Ja.
Men det är bra att du fått komma hit och värma upp lite.
Ja.
Ja. Tack så mycket Benjamin, tack så mycket Jens. Flammans God morgon vänstern kommer inte tillbaka nästa vecka, för då är vi påskledigt. Men veckan efter det är vi tillbaka igen med något annat spännande. Tack för idag.